Ja, vad roligt att jag fick förmånen och predika idag. Sofia och Lotta var inte jättesvåra övertalade när jag frågade om jag fick. Jag tycker det är roligt. Dagens predikan kommer kanske inte bara vara en predikan fullt ut utan även lite av ett vittnesbörd. Jag vill dock lämna en liten brasklapp och säga att jag säger inte som Paulus att ni ska följa mitt exempel. Det skulle jag aldrig våga. Utan det är ett exempel på hur det har tagits uttryck i mitt liv helt enkelt, som jag kommer att berätta om. Hur ditt liv ser ut och vad Gud vill med ditt liv, det får du själv lista ut, så att säga. Och jag tror att ni klarar av att göra skillnad på vad som är vad. Men jag tänkte att vi börjar med att be en kort bön. Tack Jesus att vi får vara här idag och inleda ett nytt år tillsammans. Jag ber Jesus att det ska vara dina ord som får komma genom min mun idag. Och jag ber att du ska röra vid våra hjärtan och låta orden sjunka in. Lägg den här gudstjänsten och den här predikan i dina händer. Amen. Ända sedan jag var riktigt, riktigt liten så har jag velat bli barnmorska. Det är nog ingen hemlighet för någon av er. Det är många av er vet redan det. För jag minns knappt en tid där jag faktiskt inte har velat det. Jag vet att det fanns korta stunder när jag satt och flätade min mosters hår och ville bli hårfrisörska. Det fanns också stunder när jag kanske lekte skola och undervisade min lite motvilliga syster. Och ville bli lärare, tänkte jag då. Men de där stunderna var väldigt korta och det återgick alltid till att jag ville bli barnmorska. Det tog sig uttryck i till exempel att jag stoppade en docka under tröjan på mamma eller mormor och så skulle jag förlösa den. Så att jag övade redan då. När min lillebror föddes så var min absolut högsta önskan att jag skulle få vara med på förlossningen. Något som min mamma fullt förståeligt nekade mig till. Jag var ju trots allt bara 9 år. Men jag kommer också ihåg att sen när jag väl kom till högstadiet var den här drömmen så fast förankrad i mig att alla val jag gjorde då det gällde gymnasium och ämnen jag läste var liksom förankrat i det. Det fanns bara ett möjligt slutmål för mig och det var att bli barnmorska. Många gånger sedan dess har jag insett hur lyckligt lottad jag är som har haft en så tydlig vision av vad jag vill bli. Jag har förstått att det inte är någonting som liksom är allmängiltigt utan att de flesta kan ta lite tid och veta vad man vill göra. Och ibland kanske man bara hamnar på en plats som märks att man trivs där. Men 2008 tog jag min examen som barnmorska och började jobba. Jag kan fortfarande minnas känslan av att vara på rätt plats och göra just det som jag var ämnad för. Men samtidigt så bar jag på mig en stor fråga om vad är Guds kallelse till mig? Jag bar med mig det här Jesu ord ifrån missionsbefallningen. Och jag tänker att vi friskar upp minnet och läser den. Matteus 28, vers 18-20. Då Jesus säger så här. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. För mig var det ganska solklart. Guds kallelse, det måste ju innebära att man ska bli missionär, pastor eller evangelist. Det var ungefär de alternativen som fanns. Men det var ingenting som precis lockade mig. Snarare så kände jag mig totalt vettskrämd över att vara pastor eller missionär. Fy, alltså det måste ju vara jobbigt. Så det var någonting som jag fasade för. Samtidigt som jag längtade efter att ändå få följa Guds kallelse. En väldig massa år senare, för några år sedan nu, precis innan pandemin, så fick jag ju förmånen att studera teologi lite mer. Jag gick ett år i Örebro på teologiskt basår. Och då lärde jag mig lite nya saker omkring det här med kallelse och hur man kan se på det. Och lite det är det jag ska utgå ifrån, det som jag lärde mig då. Med lite egna personliga tolkningar förstås. Så jag tänkte faktiskt att vi ska gå tillbaka och utgå ifrån skapelseberättelsen. I första Mosebok, om ni vill följa med i er bibel. Första Mosebok, första kapitlet. Första kapitlet i hela Bibeln, ska vi se. I slutet där, vers 28, så har Gud precis skapat man och kvinna. Och så säger han till dem. Gud välsignade dem och sa: var fruktsamma och förökar er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Och det är alltså den ursprungliga kallelsen som Gud har gett hela mänskligheten, alla oss som sitter här också, tänker jag. Men vad betyder det egentligen? Det här är kanske lite basic för vissa av er. Ni får stå ut, så att säga. Men det är ju lätt hänt att tolka det som att det vi ska göra det är att föda en massa barn och sprida ut oss på olika håll på jorden. Liksom, så. Men jag har studerat de här orden som används, grundorden så att säga på hebreiska, och tittat lite på hur de kan översättas. Och det finns ett lite större djup i dem än bara det här liksom allra enklaste tolkningen. Och om vi säger att man skulle säga så här istället, att Gud sa till dem att bära frukt, att växa och föröka er, uppfylla jorden och ta hand om den, så kan det bli ännu lite mer lättförståeligt. För att vara fruktsam eller att bära frukt, det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att man skaffar barn och uppfostrar dem. Går man till Paulus brev, Galatiebrevet, kapitel 5, så skriver Paulus om andens frukter. Och där räknar han upp kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och Jesus talar i sin tur med sina lärjungar om att man ska bära frukt. I Johannes evangeliet kapitel 15 så säger Jesus närmare bestämt så här, att jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Så när Gud säger till oss i skapelsen att vi ska vara fruktsamma, så kan det förutom att skaffa barn faktiskt också handla om att bära frukt på det här sättet, tänker jag. Den tolkningen blir ju dessutom lite mer inkluderande, eftersom den innefattar alla, vare sig vi får barn eller inte. Sen kommer vi till det här att vi ska vara fruktsamma och föröka oss. Och där är det lätt att tänka att vi bara ska bli fler. Men även här så kan det faktiskt betyda något mer. Det kan också betyda att vi ska bli större. Alltså att vi ska växa. Kanske handlar det då om att vi ska växa i de här andliga frukterna. Att vi ska växa i tro. Att vi ska växa i kärlek. Växa i vishet och så vidare. Växa så att vi bär frukt. Naturligtvis så kan vi föröka oss även i antal. Men gör vi det utan att samtidigt växa som människor och som kristna, så blir det ju inte så bra. Då blir det liksom bakvänt och vi kan bli till och med lite lata och få massa konstiga idéer. När vi strax efter skapelseberätten i Bibeln läser om Babels torn, så tycker jag att det är ett lysande exempel på detta. Att mänskligheten en gång slog sig till ro och slutade växa. Och istället ville de börja bygga på höjden. Och tvinga Gud liksom att komma ner till dem på något sätt. Och tävlade om att bli lika stor som Gud, men med minsta möjliga ansträngning. Det blir inte bra. Som sagt, det innebär inte att jag säger att man inte ska få barn. Huruvida man får barn eller inte tycker jag är upp till var och en. För tvärtom, att få barn, det finns ingenting som får en att växa så mycket som just det. Allt som förälder vet man ju att man i princip tvingas att växa i tålamod och självbehärskning och så vidare och så vidare. Och man växer i kärlek. Man märker att det finns mycket mer kärlek än vad man har haft innan. Allt detta för att man uppfostrar ett barn. Så absolut, barnet hjälper en att växa. Men det fina i det här är att du kan växa precis lika mycket även om du inte får barn. Alla är inte välsignade med det. Och alla är kanske inte ämnade för det heller. Men vi är och vi kan alla. Vi kan och vi är fortfarande kallade att växa och bära frukt. Och det sista då, vad innebär det att vi ska uppfylla jorden? Ja, även de orden som används där kan ha lite olika betydelser. Det kan betyda att vi ska sprida ut oss över jorden, vilket uppenbarligen var ett av Guds tanke till att börja med. Men det kan också betyda att vi ska uppfyllas av jorden. Hela skapelsen är ju genomsyrad av Gud. Det är han som har skapat den. Och när vi verkligen tar in skapelsen med de glasögonen på oss, så har man svårt att inte fyllas av förundran och vördnad inför det Gud har skapat och Gud själv som har gjort det. Om man har svårt att förundras, så är ett knep, tycker jag i alla fall, att lära sig någonting in i detalj. Till exempel jag då, som är barnmorska. Jag har ju fått lära mig massor om människokroppen och speciellt då om hur vi förökar oss och hur vi får barn och hur barn växer och hur de föds. Och jag kan fortfarande inte låta bli att förundras varje gång jag känner ett barn sparka genom en mage eller när jag ser ett barn komma ut, över hur fantastiskt detta är funtat. Och hur mycket vi fortfarande inte vet, för vi har inte lyckats ta reda på det. Gud är så stor och har tänkt ut allting så bra. Så känner man att man brister i förundran, lär dig någonting på detalj om något, så kommer du förundras, jag lovar. Det är i princip oundvikligt. Så när Gud kallar oss att uppfylla jorden, kanske han också kallar oss till att utforska den och förundras över den. Och det kan vi också göra, även om vi aldrig lämnar Linköping. Och om vi ser det så här, så blir det heller inte så svårt att med det här sista i Guds kallelse, nämligen att ta hand om jorden. Det står att vi ska lägga den under oss. Och man kan ju då ordagrant tolka det för att man ska härska över den eller dra nytta av den. Vilket vi i många tider faktiskt har gjort i mänskligheten. Men om vi följer de här tidigare uppmaningarna och låter oss uppfyllas av skapelsen och känner förundrade över Guds verk, då kan man nästan inte i samma andetag tänka att man ska utnyttja skapelsen för sin egen vinning. Det hör liksom ihop. Jag tänker att förundran över skapelsen väcker också en viss villighet till att ta hand om istället för att exploatera den. Visst är Guds ord fantastiskt. Jag tänker att vid första anblicken så kan man tro att man vet vad någonting betyder. Men det finns som, Bibeln är enkel på sätt och vis. Den är enkel, man får hela tiden växa i den. Man blir liksom aldrig färdig, för det finns alltid mer att upptäcka under ytan. Och det här var min tolkning av det hela. Nästa sak är ju då att fråga sig, är det någonting som förändrades i och med att Jesus kom? Om vi nu har fått den här ursprungliga, vad heter det, kallelsen. Förändrades den i och med att Jesus kom och han gav oss missionsbefallningen? Många gånger när vi pratar om kallelse så är det just missionsbefallningen vi återknyter till. Det är liksom den vi har som mall. Och jag säger inte att det är fel på något sätt, för det är ett av de ursprungliga orden. Men jag tror också att vi behöver fundera om hur det stämmer överens med den första kallelsen som mänskligheten fick. Därför tror inte jag heller att det är rätt att tänka att den på något sätt skulle upphäva det som Gud redan har sagt. Jesus säger ju själv att han ska komma för att uppfylla, inte upphäva. Jag tror att de här två är så tätt sammanlänkade. Och jag tror till och med att det är så att Jesus uttrycker precis samma sak, men bara på ett väldigt enkelt sätt. Följ mig. Enklare än så går det knappt att uttrycka sig. Och ändå är det så svårt. Men Jesus hade en fantastisk förmåga att säga de här komplicerade sanningarna på ett väldigt enkelt och förståeligt sätt. Han var en riktig pedagog, kan man säga. Och Jesus kom till världen för att rädda oss ifrån våra ständiga misslyckanden med att uppfylla Guds kallelse till oss. Och han räddar oss också från att behöva uppfylla den, höll jag på att säga. För han har ju frälst oss, och enbart genom det så är vi räddade. Men sen visar han också genom sitt liv att man kan leva ett bättre liv, ett mer fruktbart liv, ett mer tillfredsställande liv genom att leva som han, genom att följa honom. Så sammanfattningsvis då, så är vi alltså som mänsklighet kallade att bära frukt, att växa, att uppfylla och ta hand om jorden. Och det gör vi genom att följa Jesus. Sen är det väldigt frestande att tro att bara för att man jobbar i en församling så lever man i Guds kallelse. Och ja, för många som är pastorer, evangelister, ungdomsledare, missionärer, you name it, så är det ju faktiskt också så. Det är deras kallelse. Jag är själv evigt tacksam att jag fick möjligheten att faktiskt jobba i den här församlingen under en tid. Det blev ett väldigt välkommet avbrott och är också en möjlighet för mig att växa som troende, som kristen. Och när jag sen kom tillbaka till barnmorskeyrket så blev det dock väldigt tydligt var jag hör hemma. Och vad jag är bäst rustad för. För ett år sedan så valde jag dessutom att lämna församlingsledningen. Vilket var ett fruktansvärt jobbigt beslut att göra. För det var lite något om min identitet. Något som jag hade tänkt att det var min kallelse. Och så kände jag att Gud manade mig till att säga upp det. Vem är jag när jag inte är en ledare i en kyrka? Vem är jag när jag inte har den där uppenbara uppgiften i Guds rike? Och jag tror att det var precis det som Gud ville lära mig. Att jag har en uppgift i Guds rike. Min kallelse, din kallelse, hör inte ihop med en speciell uppgift eller en speciell ett speciellt yrke ens. Kallelsen är att följa Jesus, vad det än innebär. Kallelsen förändras inte, men vi förändras och livet förändras. Allt eftersom vi växer och stöter på motgångar och medvind så förändras vi. Och hur vi följer för vår kallelse kan därför förändras ganska många gånger i livet. När jag förberedde den här predikan så gick faktiskt mina tankar väldigt många gånger till de som vi har i vår församling som är riktigt, riktigt gamla och som inte orkar komma hit på gudstjänster. Deras naturliga åldrande gör att de inte orkar. Kroppen säger ifrån. Men deras kallelse är precis lika stor som den var innan. Och vid julfesten fick vi hälsning från en av dem som hälsade att hon ber för oss ofta, säkert varje dag. Och det är hennes kallelse. Och i vår kallelse är vi alla jämlikar. Barn har också en kallelse där de är. Som barn kanske det handlar om att trösta någon som gråter på rasten eller säga hej till någon som är ensam. Alltså det finns så många olika uppgifter vi kan ha. Men alla är vi kallade oavsett vilken ålder vi har. Och som sagt, alla är vi jämlika i detta. Precis så som det ska vara i Guds församling. Så, vi är alla kallade att följa Jesus. Och jag tänker nu när vi ska be och sjunga lite till, så ta gärna och fundera lite på vilka uttryck din kallelse tas i ditt liv. För jag är övertygad om att ni alla följer er kallelse på olika sätt. Fundera över det, för det är så lätt att de där små grejerna, att man inte ens tänker på dem som en kallelse. Så satsa på det och känn tacksamhet över det du får göra. Sen kan man efter det ta sig en fundering på, är det något annat Gud vill jag ska göra? Är det något som behöver förändras? Men framför allt, titta på vad du redan gör, för du gör säkert massor. Det är min uppmaning, sista orden till er. Tack så mycket.